Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. O du Guds helige ande, kom, slit sönder Satans snara. Det ord vi fått av Herren om ut i vår själ bevara. På det en var må helig jord lovsjunga Gud med gamman och Jesu Kristi dyra ord oss leda allesamman till himlens glädje. Amen. Idag talar texterna om Jesu kamp i frestelsestunden där när han vistades de 40 dagarna och 40 nätterna i öknen. En annan av dagens texter handlar om när Petrus ville avstyra Jesu lidande och död och sa att det får bara inte hända dig, Herre. Och Jesus säger: gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen. Ty dina tankar är människotankar och inte Guds tankar. Och i en annan av dagens texter så berättas om hur lärjungarna glada kommer tillbaka sedan Jesus har sänt ut dem att predika. Och triumferande talar om att även de onda andarna är de underdåniga. Och så säger Herren Jesus: jag såg Satan falla från himlen som en djungel eller som en blixt. Och så varnar Jesus med de orden för den högmodsande som en gång störtade själafienden ifrån den höga ställning han hade. Första söndagen i fastan, dess latinska namn är invocavit. Och det betyder, det är hämtat från den 91 salmen, vers 15. Det betyder: han ropar till mig, han åkallar mig. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Han ropar till mig, han åkallar mig. Det är vägen i frestelsestunden. Det är räddningen undan frestelsen. Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Genom Jesus får vi nåd och finner på det bästa råd. Han ropar till mig och jag ska svara honom. En gång under gamla förbundets tid så stod Guds egendomsfolk i en alldeles till synes hopplös situation. Framför dem stod de filisteiska härarna och i spetsen stod den jättelike Goliat. Ingen fanns som kunde möta den väldige. Ingen kunde gå emot jätten och hoppas eller tro på seger tills den lille herdegossen David trädde fram i den allsmäktige Gudens namn och tog upp striden, fällde fienden och segrade för och med Guds folk. Än idag så står de två herrarna mot varandra här i världen. Så har det varit sedan syndafallets dagar och striden pågår fortfarande. Två väldiga strida om människans själ. Att helt i sin lydnad den taga. Den ene vill hennes eviga väl och kommer med tuktan och aga. Den andra vill se henne fången och snärd. Han villar med smicker. Han lockar med flärd och tänker blott på att bedraga. På ena sidan står en ond, mäktig andevärld med mörkrets furste i spetsen. På den andra sidan och till synes helt underlägsen, ja maktlös, står en skara, Guds folk, Guds kyrka och församling här i världen. Paulus skriver: vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är inte mot svaga människor av kött och blod Guds folk har att strida. Det är emot de onda andarna, mot de fallna änglarna och med den fallne överängeln i spetsen han som i skriften kallas djävul och satan. Han som bedrog Eva med sin list och som bedrar hela världen. Uppenbarelsebokens 12. Han som kan förskapa sig till en ljusets ängel eller som går fram som ett rytande lejon. Andra Korinthierbrevet 11 och 1 Petri 5. Han är en lögnare, ja lögnens fader, och sanning finns inte i honom. Han är en mördare från början, säger Jesus i Johannes 8. Och han har svurit oss döden och tänker genomföra det. Han har lyckats så i sitt hemska verk här på jorden att skriften säger att hela världen är i den ondes våld. Han är denna världens furste och Gud. Miljoner och åter miljoner människor har fallit ner för honom och tjänar honom troget. Han är avgrundens Goliat med ondskans samlade filister här på sin sida. Vem kan stå honom emot? Och svaret på den frågan, det fick vi i dagens evangelium som också är vår predikotext. Gud har sänt oss en frälsare, sin egen son, till hjälp och räddning. Inte bara för några få stycken, vissa utvalda, utan till frälsning för varenda människa, till befrielse ur djävulens våld, för allt vad människa heter. Redan på syndafallets dag så gav Herren Gud själv prov på sitt försonliga sinnelag när han kom till de olyckliga syndarna där i kvällningen och förkunnade det första evangeliet, att kvinnans säd skulle söndertrampa ormens huvud. Och så när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, född under lagen, för att han skulle friköpa oss som stod under lagen, för att vi skulle få rätt att vara Guds barn. Hebreerbrevets författare skriver: eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar, utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Johannes skriver i sitt första brev att därför uppenbarades Guds son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Fastetiden börjar med rubriken Guds kärleksväg. Och det vi har läst om här idag, hur Jesus frestas i öknen, är ett exempel på detta. Guds kärleksväg, det är för oss frälsningens väg. Men det betyder för Herren Jesus den bittraste nöd och den hårdaste kamp, de svåraste frestelser. Ja, ända in i Guds övergivenhetens mörker och förtappelsens pina leder Guds kärleksväg vår frälsare, för att han åt oss skulle vinna frälsning och salighet. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Vad den första Adam bröt när han frestades och föll, det skulle nu Jesus gottgöra. Den andra Adam, som Jesus kallas, skulle möta frestaren, ormen, i ett envig, vars utgång hade samma följder för hela släktet som frestelsestunden där i lustgården. Men nu kan man ju undra, hur var det möjligt att Jesus kunde bli frestad? Och frestad i allt, lika som vi. Ja, så var det. Och ändå så var det en skillnad. När vi möter frestelsen, så finner frestelsen alltid gensvar hos oss. Vi har en förrädare i vårt eget bröst som håller med fienden. Vi har en ond, förvänd, trälbunden vilja. Ett sinne som är Guds motståndare, fientligt emot honom. Alltid redo att lyssna till frestaren och följa hans lockelse. Så är det med oss. Men så var det inte med Jesus. Hos honom finns inget som var i förbund med den utifrån kommande förförelsen. Men det betyder inte att när Jesus frestades så var det inte på riktigt utan endast på låtsas. Att hans frestelser inte var verkliga. Skriften säger att han har blivit frestad i allt, men utan synd. Och det var inget spel eller skoj eller fusk det som skedde där i öknen. Den första Adam, han levde i en skön lustgård och hade allt vad han behövde. Han hade allt gott som tänkas kunde och ändå så föll han och Eva i frestelsestunden. När Jesus, den andra Adam, genomgick frestelseprovet så fördes han ut i öknen och fastade i 40 dagar utan mat. Herren Gud tillåter frestelserna att komma, men när det gäller oss så sätter han en gräns. I den märkliga boken, berättelsen om Job, så berättas det i det första kapitlet hur åklagaren kommer inför Herren och begär att han ska få fresta Job. Och så svarar Herren: nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Och så kommer han tillbaka i nästa prövning. Och så säger Herren: har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så god och rättfärdig, rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin frommet fastän du har uppväggat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom. Och så begär åklagaren ytterligare möjligheter att pröva och fresta. Och så säger Herren: nåväl, jag ger honom i din hand, men du måste skona hans liv. Herren Gud satte gränsen. Och i första Korinthierbrevets 10 skriver aposteln: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. När Jesus frestades sattes ingen gräns. Över honom släpptes djävulen lös med all sin list och ondska i 40 dagar ute i öknen. Varje steg, varje tanke, varje handling var utsatt för djävulens illfundighet, falskhet och bedrägeriförsök. Och Jesus segrade. Aldrig ett ögonblick fastnade han för de onda lockelserna och ingivelserna. Aldrig ett ögonblick övervägde han, inte ens i tankarna, att följa djävulens förslag. Han var frestad i allt, men utan synd. Hebreerbrevet 4, vers 15 och 16. Vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Här finns tröst och hjälp för den som frestas. Jesus har varit med om detta. Han vet precis hur det är. Han förstår hur svårt det är. Han är bekant med just det som kanske är din speciella svårighet. Den som är din särskilda plåga. Ditt samvetsris. Och han har medlidande med våra svagheter. och både kan och vill med sin nåd och barmhärtighet läka syndasåren. Han har varit där före oss och han vet och förstår varje enskild själs svårigheter. Och han förstår att hjälpa. Det nämns här av de frestelser Jesus mötte tre stycken. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. I lustgården kom djävulen med den försåtliga frågan: skulle då Gud ha sagt? Ett ifrågasättande av Guds ord. Jesus, han hade själv när Johannes döpte honom fått vittnesbördet från den himmelens Gud: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Men nu kommer djävulen med sitt försåt: är du Guds son? När han nu var efter alla dessa dagar försvagad av hunger, skulle den himmelske fadern verkligen brista i omsorg om sin son på ett sådant sätt? Det var väl ändå knappast rimligt. Så ville djävulen fresta Jesus till att bli en brödkonung, en som löser försörjningsproblemen, en välgörare som kan finna förståelse och uppskattning bland människorna. Och den där brödfrestelsen har haft stor framgång inom kristenheten. Budskapet om synd och nåd är omtolkat, förvanskat till att handla om mellanmänskliga relationer och inomvärldsliga förhållanden. Och Jesus har man gjort till just den brödmessias som djävulen försökte förföra honom till. Men Jesus stod fast. Med Guds ord avvisar han djävulens frestelse. Det står skrivet. Och i den andra frestelsen citerar djävulen själv Guds ord som stöd. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Så vill djävulen säga: nog vågar du väl ändå lita på ordet när det finns något så tydligt utsagt. Men här är ett exempel på det som man brukar tala om, hur djävulen läser Bibeln. Han utelämnar det som står i salmen där. Han ska ge sina änglar befallning om dig och det ska bevara dig på alla dina vägar. Om den första frestelsen gällde tvivel på Gud och hans omsorg, så vill den andra frestelsen locka Jesus till förmätenhet och falsk förtröstan. Det är ingen människas väg att kasta sig själv ut i fara. Det är djävulens vägar. Men i den här frestelsen så ligger också en lockelse att med uppseendeväckande händelser vinna människors beundran och dra den till sig. Och på det här området ser vi återigen själafiendens framgång inom kristenheten. Hur många är det inte som med diverse gyckelspel och upptåg försöker få folk till kyrkan, medan predikan om Guds kärleksväg är bortglömd, ja förkastad. Men Jesus segrade i frestelsen. Med Guds ord avvisar han bedragaren. Och när nu Jesus förblir sin faders trogne och lydige son, som inte vill fresta Gud på detta sätt, så försöker djävulen i den tredje frestelsen en annan väg. Därefter tog djävulen honom upp på ett högt berg, ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. I 24 salmen står det att jorden är Herrens och allt som är på den, världen och det som bor i den. Men det ligger en otäck sanning i djävulens ord: hela världen är i det ondas våld. Den onda världen har överlämnat sig själv i djävulens tjänst och ställt sig till hans förfogande. Och ännu värre, många av dem som skulle vara trons försvarare har gjort knäfall för denna världens första och Gud och blivit anpasslingar i förnekelserna, följsamma tjänare åt mörkrets furste, till att förföra och vilseföra människor i en förvillande dialog med Guds fiende, frestaren. Men när Jesus erbjuds att bli en Satans tjänare istället för Guds son, när han erbjuds världens härlighet istället för lidandet och korset, så står han lika orubbligt fast i frestelsen och avvisar djävulen med ännu ett Guds ord. Då sade Jesus till honom: gå bort, Satan, ty det står skrivet: Herren din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Frestaren fick vika, förgäves var hans anslag, och nu trädde ljusets änglar, Guds tjänare, fram och tjänade Herren och frälsaren. Så bör varje kristen vandra i Jesu efterföljd. Att stå fast i frestelsestunden, fly till Herren och frälsaren. Paulus hade en medarbetare som hette Demas. Djävulen visade honom denna världens härlighet, och han föll. Demas har övergivit mig, skriver aposteln, av kärlek till denna världen. Judas lät sig lockas i fördärvet av 30 usla silverpenningar. Och kung David, den är högt upphöjd och benådade, såg en vacker kvinna, och så föll han. Petrus varnar: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Och när vi går ut härifrån, ut på gatan, skulle det vara så att vi möter ett rytande lejon, så vet jag ingen som inte fort skulle sätta sig i säkerhet. Men vi är så besynnerligt respektlösa när det gäller denne själafiende som vill locka oss i det eviga fördärvet. Gud, hjälpe mig i frestelsernas smärta och styrke då mitt oerfarna hjärta, att aldrig någonting kan mig förmå gå bort från dig, där styrka jag kan få. Gud, hjälpe mig att i allt gott tilltaga och ständigt tänka på att dig behaga, att för all synd som för ond bråd död fly, tillfälle och anledning därtill sky. Räds att frestan lägger snaran, lär du minst förmodar faran, sjöng vi i dagens gradualsalm. När Goliat var slagen, så var ändå filisterna kvar för att gång på gång hota och anfalla Guds egendomsfolk. Och så fortsätter också avgrundsmakterna sina anfall och frestelser mot Guds kyrka och församling. Aldrig tröttnar djävulen i sin ondska att förleda oss till synd. Och vi har alla anledning att instämma i den sång vi sen ska sjunga: jag är ett svagt och hjälplöst lamm, och Jesu i din jord. Så många lust vill locka mig ifrån din hulda röst, och ulven söker rycka mig ifrån ditt trogna bröst. Jag har ett minne som har följt mig genom alla åren, från en kvällsbön i barnkammaren, där vi hade läst om och talat om ett avsnitt ur Kristens resa. Och det stycket där vägen framför kristen spärrades av den onde Belzebul. Kristen segrade ju genom svärdet som Gud satte i hans hand. Men den lille Mattias, han tittade på mig och så sa han: men hur kan det kunna gå bra när fienden är så mäktig? Och så tittade vi på tavlan som satt vid hans säng, på den gode herden, och så frågade jag: ser du var lammet finns? Ja, sa han, och så låg han. Jag är ett svagt och hjälplöst lamm, och Jesu i din jord. Så får både lammet och de vuxna fåren. Vila i den gode herdens armar. Där är det tryggt. Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad, frågar psalmisten i den 119 psalmen. Och så kommer svaret: när han håller sig efter ditt ord. Det var så Jesus segrade. Vapnet i frestelsestunden är Guds ord. Jesus öppnade ingen dialog med själafienden. Han hänvisade honom till Guds ord, och så var djävulen fälld och saken avgjord. Och så får också du och jag göra. Förbli i ordet, i vaksamhet och bön, iklädd Guds vapenrustning, där du med trons sköld ska kunna utsläcka alla den ondes glödande pilar. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Och så ska Guds änglar, som är utsända till deras tjänst som ska ärva frälsning, följa oss också i frestelsestunden och till sist föra oss till den saliga ro och vila som Herren berett åt alla dem som älskar honom. Herre, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, då nu vår fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska uppsluka, ber vi dig: hjälp oss för din sons Jesu Kristi skull med din heliga ande och genom ditt heliga ord. Styrk våra hjärtan så att vår fiende inte blir oss övermäktig, utan vi förblir i din nåd och till sist får en evig salighet hos dig. Amen.